Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Idag på fjärde söndagen efter påsk har vi temat som vi hörde, i världen men inte av världen. Och jag tänkte att vi idag inte skulle stanna inför någon av de texter som finns angivna, utan istället för ett par verser från Romarbrevets 12 kapitel, närmare bestämt vers 1 och 2. Och vi läser orden i Jesu namn. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Amen. Herre, inskriv dessa ord på allas våra hjärtan. Under bibelhelgen förra lördag så uppehöll vi oss ganska mycket kring Romarbrevet, och framförallt kapitel 9-11 som omedelbart föregår detta avsnitt. Och där behandlar Paulus mycket utförligt Israels och också hedningars frälsning. Och i slutet av det här avsnittet säger han: för var ni, alltså ni hedningar, olydiga mot Gud, men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad, så också de varit olydiga för att sedan få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni har fått. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Alltså mycket om förbarmande i det här avsnittet som föregår vår text, eller Guds barmhärtighet. Men egentligen så är det så att ända från första kapitlet, vers 16, det som börjar med "Jag blygs inte för evangelium, den Guds kraft i frälsning för var och en som tror", så ända därifrån fram till kapitel 11 så har Paulus levererat en enda lång sammanbundet läroinnehåll som man kunde sammanfatta med orden från 9 kapitlet. Alltså beror det inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Både för judar efter köttet och för hedningar så handlar allting om Guds nåd. Alla som fadern kommer till mig, alla som fadern drar kommer till mig, säger Jesus. Att vi har blivit kristna, det är helt och hållet Guds förtjänst. Allt grundar sig på barmhärtighet. Och nu börjar Paulus det 12 kapitlet med att säga: därför uppmanar jag er bröder genom Guds barmhärtighet. Det vill säga därför, med beaktande av allt det som har sagts tidigare i brevet, så uppmanar jag er genom Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är det här som vi brukar kalla för gospel motivation. Att motiveras av evangeliet. En kristen behöver hämta kraft ur evangelium för att kunna leva på ett sätt som behagar Gud. Och evangeliet säger oss att Gud har förbarmat sig över oss genom att Jesus levt ett fullkomligt liv för vår skull, att han har dött och uppstått för oss. Det är vad evangelium säger. Men evangeliet säger också att Gud har fött oss på nytt och gjort oss till sina barn. Det skriver Paulus till exempel i brevet till Titus i det 3 kapitlet. När Guds vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Du är född på nytt, och det är ingen liten sak. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Den gamla skapelsen suckar och våndas. Naturen är i obalans. Det hör vi om ganska ofta. Vi människor mår sämre än kanske någonsin tidigare. Och djur och växtarter dör ut. Skapelsen är lagd under förgängelse. Men det ska inte alltid vara så. Utan Gud har lovat att skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och som ett förskott på denna sitt nya skapelseverk har han redan nu börjat. Varje gång den helige ande föder någon på nytt genom ordet och dopet är Gud verksam i sin nya skapelse. Allt omkring oss är lagt under förgängelse och ska gå under. Ja, men inte din och min nya människa. Det är en del av det nya eviga som Gud i sin godhet och barmhärtighet skapar. Under hänvisning till denna Guds barmhärtighet uppmanar nu Paulus sina läsare att frambära sina kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, deras andliga gudstjänst. Det här med andliga gudstjänst är svårt förstått, det är inte lätt. Det ordet som finns där i grundtexten betyder egentligen inte andligt, så där rakt av utan logiskt. Men jag tror att man ska förstå det som en motsats till ett mekaniskt offrande. Att man gör det utan att hjärtat är med, hjärtat eller sinnet, rent mekaniskt. Och det är inte det som Gud efterfrågar av oss. I det nya förbundets offertjänst frambärs levande offer, till skillnad från de offer som frambärs under gamla förbundet. Då frambärs ställföreträdande offer, eftersom man inte kunde offra sig själv. Men i det nya förbundet frambär man sig själv. Det offer som vi bär fram är inte skuldoffer, eftersom sådana offer inte behövs sedan Jesus tagit bort skulden när han offrade sin kropp och sitt liv. Det finns dock en likhet, och det är att det som offrades under gamla förbundets tid var helgat åt Herren. Så det är också med det levande offer som vi är kallade att bära fram. Att vara helgad åt Herren är att vara avskild åt honom i hans tjänst. Vi kristna är ett heligt folk, ett avskilt folk. Vi är inte heliga för att vi offrar våra kroppar. Nej, heliga blev för att Jesus offrade sin kropp en gång för alla. Men eftersom vi nu är heliga, avskilda åt Gud, så har vi kallade att tjäna Gud med den kropp vi har. Paulus förklarar lite längre fram i kapitlet hur det går till i praktiken. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många i en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tro. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Här ser vi att vi alla behövs. Det finns gåvor så det räcker åt alla. Och man kan också säga att Gud behöver våra gåvor för våra medmänniskors skull, inte för sin egen skull. Men jag kan inte offra din kropp och du kan inte offra min. Jag kan inte kräva att någon annan ska utplåna sig själv för Guds rike för att jag ska kunna ligga på latsidan. Det är inte så det är tänkt. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Sen fortsätter Paulus, och anpassa er inte efter den här världen, eller som man kanske hellre kunde översätta, efter den här tidsåldern. Paulus tecknar en ganska klar bild av vad han menar med denna tidsålders människor i 2 Timoteus brevet 3. Och det är raka motsatsen till det han uppmanar de kristna i Rom att vara i vårt rikotext. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Anpassa er inte efter detta, säger Paulus, för Guds barmhärtighets skull. Guds rike har ibland definierats som Kristi regerande i sin kyrka. Där Kristus regerar med sitt ord och sin ande, där finns Guds rike. Det kan inte ses med ögonen, men det finns just där. Och i motsats till detta kan man säga att världen, den här bemärkelsen, avser Guds regerande, djävulens regerande, ursäkta. I 2 Korintherbrevet 4 beskriver Paulus hur detta, den ondes regerande, går till. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Så de ser inte ljuset från evangeliet. Det är inte tal om någon gospel motivation. De ser alltså inte att det finns något större att leva för än sig själva. Och resultatet blir i mindre eller högre grad det som vi läste från Andra Timoteus brevet 3. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. Anpassa er inte efter denna tidsålder och dess Gud, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Låt er förvandlas och låt er förnyas. Varför behöver vi förnyas och förvandlas? Jo, för att vi fortfarande dras med vår gamla människa. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och så vidare. Känner vi igen oss? Eller är vi på något sätt höjda över detta? Vi som är helgade åt Herren. Nej, vår gamla människa är precis lika förblindad av denna tidsålders Gud som vilken icke-kristen som helst. I vårt kött har vi samma böjelse till synden, vi har samma inkrökthet i oss själva och våra egna prioriteringar som vi anser för viktiga som människor i allmänhet. Så det är inte tomma ord när Paulus säger, låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni förstår vad som är Guds vilja. Men Guds vilja lär man sig inte av att lyssna in vad människor i allmänhet anser att är viktigt i livet och värt att prioritera. Oanliga människor räknar inte med något liv efter detta. Så det liv man nu lever är för dem prime time, det bästa sändningstid. Nu är tiden för självförverkligande, nu är tiden för njutning. Låt oss äta och dricka, för imorgon dör vi. Och Guds vilja ska vi heller inte söka i vårt eget hjärta, som är fullt av ondska och orenhet. Att lyssna till sitt hjärta är verkligen ingen bra lösning för en kristen. Nej, Guds vilja lär vi oss genom att den helige ande förnyar oss genom Guds ord. Och genom denna förnyelse blir vi igen påminda om vilka vi egentligen är. Att vi är ett heligt folk mitt i en Guds frånvänd värld. Världen omkring oss har sina prioriteringar. Om inte allt går min väg så får det vara. Om jag är missnöjd med mitt äktenskap så börjar jag fundera på separation eller skilsmässa. Om inte människor omkring mig beter sig exakt så som jag skulle önska så bryter jag kontakten. Får jag inte den uppskattning som jag anser att jag förtjänar i yrkeslivet så börjar jag leta efter ett nytt jobb. Världen och vår gamla människa är egocentrisk. Allting handlar om mig i första hand. Men skulle Jesus ha resonerat så skulle ingen enda människa ha blivit frälst. Vi behöver inte tänka att vi ska hinna förverkliga oss själva och göra det ena och det andra innan vi dör. För vi är egentligen redan döda. Vi har dött bort från ett sådant liv. Paulus skriver i Kolosserbrevet 3. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Skaffa dig ett liv, brukar man säga när man tycker att någons liv inte är värt att leva. Tänk att slösa bort sitt liv med religion. Tänk att slösa bort en stor del av sin fritid med att läsa Bibeln och att gå på gudstjänster. Men vårt liv kan inte ses med ögonen. Det är dolt med Kristus i Gud. Men det gäller tills vidare. Vi läste ju, när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. En icke-troende kan inte förstå vad som gör detta liv värt att leva. I första Korintierbrevet 15 tar Paulus sig själv som exempel. Om döda inte uppstår, och det alltså inte finns något liv efter döden, Varför utsätter vi oss då för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade jag haft för nytta av det? Han var ju nära att dö. Om döda inte uppstår kan vi äta och dricka, för imorgon dör vi. Låt inte bedra er, dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er känner inte Gud, till er skam säger det. Dåligt sällskap fördärvar goda seder, det vill säga anpassa er inte efter denna tidsålder. Människor i allmänhet känner inte Gud, och det finns troligen också många till namnet kristna som inte heller gör det. Så var det på Paulus tid, och så är det säkert än idag. Guds vilja lär man känna genom hans ord, så det är varje kristens förmån och plikt att läsa Bibeln, att lyssna på god förkunnelse och tillsammans med andra kristna studera skriften och söka vägledning där i olika frågor och inför olika situationer. På det sättet kan den helige ande förnya oss så att vi inte anpassar oss till denna tidsålders tankar. Och vi blir då mer rustade att utföra vår andliga gudstjänst som ett resultat av att vi mött så mycket barmhärtighet från Jesus. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evighetens evighet. Amen. Lär mig ej heller leva mig själv blott till behag, nej, leva till din ära och tjäna dig var dag. Och fast du ej behöver en ringa tjänst av mig, ge mig den nåden, Herre, att dock få tjäna dig. Amen.